fågel. Och då var klart att man spände ögonen där då. Och då blixtrade till då, då knäppte han kortet där alltså. Och sen har jag några minnen till ifrån 1925. Men sen 1926, då minns jag kvällen när Hammarsmedjan slogs igen, som det hette alltså. Sista kvällen den var det igång. Då tog min syster ut mig i handen, och det var den 20 november 1926. Då tog hon mig i handen och så gick vi ner där, och det var mycket folk. Och dörrarna var öppna på Hammarsmedjan, och vi fick stå där i porten då och se detta väldiga sken då från de här smältugnarna och höra dunket av dessa tunga hamrar som hördes över hela Lövsta faktiskt. Och smederna skymtade som skuggor in i det halvmörkret. Och det har jag ett särskilt minne av, och även när vi gick hem därifrån. Sen 1927, då minns jag den 29 juni 1927, då var den totala solförmörkelsen. Då satt min farfar på kvällen före och sota glas för att vi skulle få se solen genom de där sotade glasen då. Och då på morgonen då när det var total, då gick vi ut där bakom V-boden på Norrgatan, och då fick man titta på solen då genom det där sotade glaset. Och då såg hon ju bara som en stor svart klump då med koronan kring. Det var väldigt vackert. Det kommer jag ihåg den 1927. Sen 1928 har jag väl... Jo, 1927, ja. Då började befolkningen flytta härifrån. De arbetare då som var i aktiv ålder och kunde sitt yrke då, de hade ju ingen jobb här längre alltså. Utan de transporteras då till Österby, många. Och då hade de bara byggt en stor, som en stor soffa som passade till ett lastbilsflak. Och så var det som ett räck då. Och där satt de då helt öppet då och transporteras till Österby, till smedjan där då. Och det måste ju vara oerhört kallt för dem alltså. Men det där hände bara något år. Sen så flyttade en del till Karlholm, och många flyttade till Hofors och Sandviken. Och så halva Norrgatan tömdes praktiskt taget på folk alltså. Kvar blev de gamla då som var över 60 år. Och så några till som försökte på något vis att uppehålla livet alltså. Två familjer på Norrgatan byggde hönshus och skaffade sig höns och skulle leva på ägg. Och många köpte gårdar eller arrenderade gårdar i Hållnäs och flyttade därifrån. Så att det blev som sagt var inte många kvar. Men sen kommer jag då fram, det där var bara en liten snabb återblick på. Nu kommer jag fram till det jag egentligen ska berätta om. Det började då 1929. Då började jag i skolan här, i lilla skolan, småskolan som det hette. Och där var då lärarinnan Ingrid Granberg lärarinna. Och sen där vevstugan här, det var mellanskolan. Där satt då lärarinnan Lisa Johansson, som var maka då till den lärare som satt där uppe i en hög kateder, som han var magister då, John Johansson. De var från Dalarna och de bodde där då i bostad nummer 27. Och då ska jag tala om den första skolgången då 1929. Jag började i augusti då, och då var det ju upprop första dagen. Och sen då så fick vi då springa här. Jag bodde på Norrgatan, så vi hade väldigt nära till skolan. Bara springa över Bohagen här så var vi hemma alltså. Och då när vi kom hit här, då var det då en som hade en handklocka. Stod och ringde oss här på bron. Då skulle alla springa in då och ställa sig i korridoren då. Och då skulle vi stå i den långa korridoren med händerna på axlarna på framförvarande. I regel var det varannan pojke och varannan flicka då. Och stå med händerna alldeles tysta då. På axlarna på framförvarande. Och det var två långa rader då med oss då. Och då om en stund så kom fröken Granberg, hon hade sin bostad där i hörnet. Och då kom hon in då, och så gick hon in förbi oss. Då gick hon in och ställde sig vid sin kateder och så klappade hon i händerna. Och då fick vi då tåga in då var och en till sin bänk och ställa oss där. Och så sa hon sitt ner och så satte vi oss ner. Helt enligt order alltså. Och sen började lektionerna då. Jag minns hon hade en väldigt vacker handstil så att det var bara roligt att se henne skriva på tavlan. Fast det lät väldigt illa de där kriterna som raspar på tavlan där som man ryste ibland i kroppen minns jag. Och sen var det ju det då att det var en väldigt sträng disciplin även i småskolan alltså. Om man gjorde det minsta förseelse alltså, så var det genast någon form av bestraffning. Tappar man ett radergumme på golvet då var det bestraffning. Och pratar man med den som satt bredvid då var det bestraffning. Och då hade hon det att i regel så, på pojkarna så slet hon ut håret här vid tinningarna. Och det gjorde jätteont alltså. Ja, och sen flickorna bestraffade hon väl inte som hon kanske rökte med hårfläten någon gång men inte så ofta alltså. Men sen om man gjorde något större hyss alltså, om man inte hörde upp vad hon sa eller någonting sånt där, då kom det en hårdare bestraffning. Och då kom hon ner till bänken då och så lag hon en hand här på kinden och så slog hon till här då, en liten klatsch där. Och jag märkte efter bara några gånger att det luktade så oerhört gott om händerna på honom alltså. För att jag som kommer från ett hem där fullt med höns och kreatur och där jag hade aldrig känt en sån god doft någon gång alltså. Om det hade väl kanske maniol eller om Nivea fanns på den tiden vet jag inte. Och så hade hon väldigt mjuka fina, hon hade ju inte jobbat någonting alltså. Hon kunde ju ha fina händer alltså. Och nu hade hon väl jobbat men inte något grovjobb i varje fall. Och då i alla fall så jag tyckte det var något fantastiskt att få känna den här underbara doften. Alltså. Så att det faktiskt blev det så att man gjorde hyss bara för att få den där bestraffningen. Alltså. Så jag har tänkt många gånger efteråt att fröken Granberg skulle bara ha vetat att hennes bestraffning hade helt motsatt verkan. Alltså. Det kanske har varit mycket lugnare om hon har slutat upp med det där. Alltså. Ja, sen då så kunde man inte klara lektionen, då fick man sitta kvar som det hette alltså. Fick gå om klassen någon gång till då, men jag klarade mig att hanka mig över då första klassen, fick flytta upp i andra klass då. Och då hade jag min farfar hemma som jag bar upp ved till och han var väldigt beläst och kunnig och sådär. Hade mycket böcker och han läste för mig om kvällarna där och lärde mig att rätta läxorna och lärde mig mycket utan till och sånt där alltså. Och sen var det då att jag började på och visa det där i andra klass i skolan då att jag kunde lite mer än andra alltså. Och då fick jag stiga upp minns jag, eller stiga fram då till katedern då och stå och sjunga där då. Var en sång som hette Karl den 12:e. Tegnér skrev den här dikten 1818 till 100-årsminnet av Karl den 12:s död. Och den då kunde jag utan till. Och då fick jag sjunga där, men bara två verser. För sen blev jag överfallig och sett dem. Och jag var så ledsen, så jag nästan grina. Jag kunde alltihopa och inte fick sjunga det. Så att det var ett hårt slag alltså. Men det var väl så, hon tyckte väl att kanske inte att det passat att en barnunge kunde så mycket alltså. Men i alla fall sen då, kan jag tala om även ett minne från andra klass då. Då hade hon en väninna här som var skött om telefonväxeln som hette Hulda Jansson. Och det var hennes bästa väninna. Och de var väl i stort sett jämnåriga också. Och då så hade hon, fröken Granberg, ritat ut Önnemo gård som var vår läsebok då. Hade hon ritat ut Önnemo gård på svarta tavlan med flaggstång och flagga och skorstenar som det rökte ur och allt sånt där då och några träd kring. Och så fick vi till uppgift att vi skulle så noggrant som möjligt rita av det där. Och sen skulle hon bedöma resultatet då efter en stund då. Ja, man satt där och plita. Men jag hade kanske redan då lite egna idéer. Så att jag brydde mig inte alls om det där. Utan jag ritade av en gumma som satt på en stol med en stor röd näsa. Och den hade jag tyckte med en viss färglack, blodröd alltså. Ja, och sen när fröken Granberg kommer ner då och fick se min teckning, så slog hon ihop henne. Ja, men snälla barnson, det är ju inte alls det som står på svarta tavlan. Nej, sa jag helt spontant, det är Hulda Jansson, hon sitter på växeln. Ja, och det var ju hennes bästa väninna. Ja. Och fröken Granberg kröp ihop av skratt alltså. Och så tog hon pappret och stack iväg in till Hulda där då. På växeln. Vi funderade om hon tog vägen alltså. Och så kommer hon om en stund och hade Hulda Jansson med sig då. Och då stod de i korridoren. Och de där båda fruntimmen, för det hette fruntimmen på den tiden. De skrattade sig in i Norden alltså, så vi funderade vad de gjorde alltså. Men jag fick ingen bestraffning alltså. Utan de hade säkert jätteroligt. Ja, och det var det värsta att båda två var lite frireligiösa alltså. De gick i bönhuset, vi sa aldrig missionshuset utan bönhuset. Det låg där borta då vid bageriet. Och då så var det ju väldigt opassande att jag hade färglagt hennes näsa röd alltså. Ja, i alla fall på kvällen, jag fick ingen bestraffning, utan när jag kom hem på kvällen talade jag om det för far och mor då. Och de sa inte heller så mycket, men jag fick tillsägelse av far att han tyckte det var opassande att jag hade sagt Hulda Jansson. Jag skulle ha sagt fröken Jansson, men för det var inte passande att säga Hulda Jansson. Utan fröken Jansson skulle jag ha sagt, men att jag hade färglagt näsan blodröd, det brydde han sig däremot inte om. Nej, men sen i alla fall då så på julafton då 1929, då fick vi samlas här i den här stora salen. Det var ju som en kateder där uppe, och så var det två trappsteg upp. Och där på väggen då var det två stora svarta tavlor då. Och där stod en stor jordglob då över hela världen, och så stod det en orgel där då som magistern spelade morgonsalmen på då. Och då fick vi samlas här då på julafton och sjunga lite här och öva oss. Och så fick vi tåga genom parken upp till herrgården då. Och där inne i stora salen där på övervåningen, där var det då en stor julgran. Och de där parkettgolven var boner, nyboner då. Och vi fick klä av oss ute där då i korridoren. Och inga skor fick vi ha utan strumpor då. Och sen så hornmusiken då spela jullåtar då, och sen fröken Granberg och ledde dansen kring granarna. Och vi barn då i strumpor på dessa hala parkettgård, vi åkte ju omkull, så det låg hela kasar med barn under granarna ibland. För när en ramlade så drog de ju, för vi höll han i hand nämligen, så drog de ju alla med sig då alltså. Och baronen då, gamla baronen Louis de Geer, han satt då i en stor brun skinnfåtölj i ett hörn där och åsåg dansen då. Och då minns jag 1929, då reste han så upp och så tog ut mig ur dansen där. Och så fick jag följa med honom till stolen och stå mellan hans knän där då. Och då frågade han mig vad jag hette och hur gammal jag var så där. Och han trodde väl att kanske att jag hade något vallonnamn eller så där. Men han frågade ut mig, minns jag, om lite diverse. Sen då när dansen var slut så fick vi samlas då vid långbord. Och då stod de här husföreståndarinnorna då, Ida Westergren och Hanna Boväng då. De stod där och på andra sidan långbordet, och så var det då högar utlagda då. Och då fick vi springa om varann och välja hög då. Och det var någon liten leksak, någon liten bil och någon liten docka åt flickorna. Och så var det då pepparkakor, och så var det någon konfekt, och så var det korgar inställda då med äpplen i. Och då när vi hade liksom funnit en hög som vi tyckte passade, då fick vi stå där då. Och då kom de där i Hanna Boväng då, och lämnade över de där sakerna då. Och då fick vi bocka och niga och så fick vi klä på oss och gå hem bara en till sitt. Och sen då på julmorgon, då var det ju julotta då. Då skulle man, även fast man var barn, då skulle man ju upp då klockan 6 då och gå i julottan. Och jag minns det var oerhört vackert. Hela gatan var ju full med såna där marschaller då. Man hade sågspån och kära i små askar som man då hade tänt på som brann. Och så var det ett par man då som gick med en sån där elgaffel eller någonting och rörde i det där då så att det skulle framåt. Och sen alla gardiner var upprullade då i bruksfönstren. Och alla hade levande ljusbrand. Stora sådana där femarmade ljusstakar klädda med klipppapper då. Stor brand i fönstren. Det var oerhört vackert alltså. Och klockorna ringde. Och hela gatan var svarta folk då. Och kyrkan var packad i sista plats alltså. Och sen då, precis på slaget då, när klockorna slutade, då öppnas den där dörren där. Och baronen med följe kom in då. Och då skulle alla resa sig i bänkarna. Och bocka och niga då. Och då gick de fram till sina platser där med klädda stoppade bänkar. Och satte sig där. Och då så började julottan då. Och då var de här ståtliga gamla smederna Edvard Hübbenet och August Hübbenet. De var kyrkvärdar då och gick då med sina långa kollekthovar där och samlade in. Det var det minne minst där från 1929. Och hornmusiken, den har jag talat om. Jo, sen på nyåret 1930, då hade fröken Gramer de här ordnat en liten tillställning i bönhuset, som det hette, eller missionshuset. Ville de att vi skulle säga alltså. Vi fick inte säga bönhuset. Nej, men då fick vi lära oss en liten sketch utav Anna Maria Ros, hette hon. En liten sketch, det var Gunnel Skytt, min jämnåriga skolkamrat då, och jag då fick lära oss en liten sketch utan till. Och det skulle vi framföra då i missionshuset. Och det gjorde vi också, läste upp det där utan till då. Och det gick bra. Men sen när jag kom hem så frågade de hemma hur det hade gått då. Jo, men då var jag så besviken. För att de hade inte applåderat alltså. De hade inte klappat händerna. Och det trodde jag hörde till. Men sen när jag blev äldre fick jag veta att det förekom inte applåder i missionshusen alltså. Utan det var någonting som hörde till andra lokaler. Nej, men sen då i alla fall så kommer vi in på år 1930. Och nu så gjorde ju pappa, min far utförde anteckningar för varje år, så att det jag eventuellt har glömt, det har jag i till en del saker hämtat ur de böckerna. Han har skrivit att det fanns ingen snö det året alls, utan det var barmark hela vintern då 1930. Så att de hade väldigt besvär att få fram skogsprodukten alltså. För de fick ju köra kol och timmer allting på vagn då, och det var nog besvärligt alltså. Och så blev det ju grus i stockarna när de skulle släpa dem med häst alltså i skogen. Så att det var nog besvärligt. Sen i alla fall så var det ju utställning i Stockholm det året. Stora världsutställningen i Stockholm var det året 1930. Och då så hade mina systrar som arbetade i Stockholm, de hade på något sätt lämnat ut mitt namn och adress. Och då kommer det ett brev hem till mig ifrån, med Stockholms utställningens prospekt och en liten katalog. Och då utanpå kuvertet så hade de skrivit Herr Sten Westergren. Och det var en upplevelse som man här hade aldrig titulerat här. Jag minns att jag sprang med det där kuvertet här och visade i bruket alltså Herr Sten Westergren. Och var bara 8 år. Ja, det var ett minne jag aldrig glömmer alltså. Nej, men sen då så hade vi ju sommarlov. Och våra lekar då, man hade ju kompisar. Min lekkamrat bodde granne på Norrgatan och hette Ragnar Bodin. Och var så gott som jämnåriga. Det var bara 6 veckor som skilde oss åt. Så då förstår ni själv att det var min bästa kompis. Och vi hade ju våra lekar, och främst nere vid hammaren där då, med alla de saker som fanns där att titta på. Och jag ska berätta lite därifrån. De hade där nere vid ån, där klappbryggorna var, där hade de ett garage då med en lastbilen då, som hade forslat gösen då och järnet till Tobo. Och den där lastbilen stod kvar då ända tills smedjan revs. Och det var en Daimler från 1912. Och har den varit kvar idag, så har det ju varit en veteran utan lika alltså. Det var inga dörrar på den, utan det var fast. Och, så man, och i, två stora glasrutor var det då som satt utanpå varann. Det var enda skyddet för föraren då. Och sen var det dörrarna var fasta då, så man fick kliva över dem då för att komma in i sätet då. Och så stod ratten då lodrätt upp i golvet här. Och så var det hel och halvfart utanför den där fasta dörren då. Skulle man klämma in en spärr med tummen för att få i backen då och friläge och så fram. Garaget var så stort i förhållande till bilen, så det var ungefär en 3 meter. Till dörren alltså. Ja, och då fick vi då genom då kunde 3 grabbar då skjuta på då fram i då. Då fick man åka tillbaka en 3 meter och sitta och försöka ratta då. Och sen kröp de in och sen sköt de på bilen då. Då fick man åka 6 meter fram till den tog, eller åtminstone 3 meter till den tog i väggen alltså, med en duns då. Ja, och en var alltid ute och höll vakt alltså, för att vi var alltid rädd. När vi, som barn var vi alltid rädd för någon på lös alltså. Var man i trädgården och skulle försöka få något äpple, då var man rädd för trädgårdsmästaren. Och var man i handlarträdgården och skulle få något päron, då var man rädd för rosén. Och var man rädd ut jorden och hyss på bruket, då var man rädd för byggmästaren alltså, Hammarbo. Så att en måste alltid ha vakt alltså. Det är ett barndomsminne jag har. Sen i alla fall, förstår ni väl, så den där bilen i alla fall, han var levererad då ifrån Frankrike. Och vid transporten hit så hade de kört ner i Renfloden med den. Så de hade mått bärga nu floden där, och det var ju någonting väldigt unikt bara det alltså. Att de hade fått upp den ur vattnet och kommit till Lövsta med den. Och då körde de just då från Tobo då hit till Lövsta, och sen hade de väl transport tillbaks då, även och varor kanske som skulle till affären då kunde de ta. Och då i alla fall så kunde de lasta 3 ton på den där bilen alltså. Och det var mycket på den tiden. En vanlig häst kunde de lägga på 1200 kilo efter. Och de starkaste hingstarna de hade i stallet, de kunde de lägga på 15 kilo efter. Men då måste de ju stanna lite då och vattna dem då och vila dem och så där, ta ifrån som det hette, och vila dem då innan de kom fram till Lövsta då. Och på vintrarna hade de ju vintervägar då över sjöarna här som till Tobo, som var ganska mycket närmare alltså. Men då i alla fall så var det en man som körde bilen då. Det var Johannes Hallberg på Södra gatan som senare körde posten. Och så hade han då en lastkar som hette Emil Moni, bodde på Norra gatan. Han var med och satt bredvid, och sen hjälpte han till med lastning och lossning då. Och då i alla fall talade den här Halvar om att när de kommer där på Tobovägen då sitter det en stor präktig tjädertupp på en stubbe alldeles intill vägkanten. Och då i alla fall så bockade hans hjälpkar ner på golvet och tog upp en lång sån här skiftnyckel. Och kastade den där nyckeln, för det var ju ingen hytt alls, utan han kastade den där nyckeln och hade sån tur, kanske otur för kedeln, hittade honom rätt över halsen. Så att han bara slog ut vingarna och det var bara att gå och hämta honom. Så de hade ju ett enastående gott söndagsmiddag alltså, bara den alltså. Men då kan ni höra hur fort bilen gick alltså. När man kan slå ihjäl en kedel ifrån hytten alltså. Ja, sen i alla fall så ska jag väl kanske inte uppehålla er allt för länge. Vi har många år kvar. 1931 i alla fall kom in då. Och då så hade min äldsta syster gift sig och bodde där då som nygift här vid den Rutbänk som bor nu, fast i den här änden hitåt här, uppåt magasin. Där hade de två rum och kök då. Och hon var gift med den här Erik Nyberg som var första man i brukshandeln. Och i den andra änden utåt gatan där bodde åkare Carl Holmstedt och med fru då. Så där är Carl Bertil född då 1936. Och i alla fall så var vi ju ofta där då. Jag blev redan, de fick ett barn då 1931. Bengt då, Nyberg. Och då blev jag ganska omgående. Jag var ju 11-12 år då. Då blev jag utsett till barnpig alltså. De ville gå på bio i Folkets hus och de ville åka ut. Och skulle jag se efter Bengt, jag barnpig alltså. Och då så småningom blev jag heltidsanställd. Men det ska jag återkomma till 1934. I alla fall förstår ni väl, så var det ju så mycket folk på Lövsta, förstår ni väl. I synnerhet den 15:e. Då var det likvid och det var pension och det var grajal. Allting fick man hämta på posten här då. Där postmästare Hugo Nyman satt då. En barsk herre som man skulle ögonblicken av med mössan när man kom innanför dörren. Fick inte gå in på posten med mössa på huvudet. Och det var ord och inga visor. Nej, i alla fall så... Så satt han där då och posten öppnades minst klockan 3. För de kom då med bil ifrån Tobo. Johannes Hallberg körde med bil då. Och sen skulle de sortera den här. Och så skulle Persson då köra den till Hållnäs. Han hade en gammal Pontiac minst han körde med till Hållnäs då. Och sen klockan 3 då släppte han in bruksborna. Och då låg allting i varet fakt. Och då hade han sin son då, Nils Nyman där och som senare blev postmästare. Han delade ut posten då och ropade upp namnen. Sen i alla fall, och så hade han en i lådan under bordet. Där hade han en stor revolver låg med, så en sån där gammaldags revolver med massa mässingförslag. Och den där kunde när gamla Nyman vände bort ryggen, då kunde Nils dra upp den där och visa oss alltså. Och vi tyckte det var jättespännande alltså. Och det var hans försvar på posten alltså. Ifall, ja, och den var så här stor, jag vet inte var den finns. Men en sån där läderkorv då, och så kunde man fälla upp som en hane då. Och sen, så jag vet inte hur de laddade den, jag kanske laddade den från mynningen. Men i alla fall så var det väldigt spännande att få se den där revolvern alltså. Ja, och de berättade, gamla Nyman berättade att hans företrädare, postmästare Jonsson, som var en skollärare, han hade setat en kväll och räknat igenom, han skulle ju bokföra alla utgifter och inkomster på posten, och han hade hållit på flera timmar och fick det inte att stämma alltså. Det stämde inte in och ut alltså, stämde inte. Och då hade han blivit så förbaskad så han hade tagit upp den där pistolen och skjutit skott genom fönsterrutan alltså. I ilskan alltså. Så han ville väl samtidigt kanske prova den om den fungerar. Det vet inte jag, men de måste väl dit han efter. Nej, men det är klart att sitta 2 timmar och räkna inte får det stämma. Man förstår att han blev irriterad alltså. Jo då, men det kunde ta sådana där uttryck. Ja, sen i alla fall då så skulle jag tala om då att den 15:e då var det ju stor försäljning här, och det var som ett torg här mellan värdshuset och kyrkan, den här parkeringsplatsen. Ja. Där kom då den här Olsson från Skärplinge, Lumpolle kallar vi honom för. Han kom då med en stor bil varje 15:e och stod där och sålde kläder då. För då hade folk fått pengar. Och i affären var det svarta folk alltså, man kom inte in där alltså. Var man då barn och så där, man kunde få stå där 2 timmar och kom inte fram till disken alltså. Ändå var det föreståndare och 3 expediter och så Rosén då skötte lagret alltså. Men det var fruktansvärt hårdarbetat allting alltså. För de skulle ha en liten fortesken. Då skulle de ut i packboden där och mäta upp den då. Och så skulle de ha kanske en tillbringare sirap. Då skulle de ut och mäta upp den då. Först skulle de väga tillbringaren. Och det kallas för taran då, vad den vägde. Sen skulle de fylla med sirap. Och så skulle de väga igen. Och så se mycket det vägde tillsammans då. Och så fick de räkna ut vad sirapen kostade alltså. Ja, så det var hemskt omständigt. Och sen skulle de då ha alla priser i huvudet alltså. Såna här som viktualer och sånt där, socker och kaffe. Det hade de då i huvudet de flesta. Men var det någon spik och sånt där, då fick de slå i böcker och det tog tid alltså. Sen skulle de riva ett papper då av den översta och så vek de den dubbelt här som skulle få lite bättre. Och sen stod de och räknade ut allting i huvudet då. Ni förstår, det måste ta en oerhörd tid alltså. Innan man blev expierad och fick komma därifrån alltså. Så 2 timmar för en barnunge då, det var ingen lugn, det var bara så. Man blev undanknuffad bara alltså. För de ansåg att man hade tid att vänta. Men till slut så fick man väl handla då. Och då när man kom hem då var mor genast över lappen och skulle se om det stämde då, hur de hade räknat affären. Och stod det då 5 öre under alltså, då hade man köpt 5 öre karameller instrut och det var inte tillåtet alls alltså. Nej, då fick man en örfil då eller någonting sånt där då. För att det här förstår ni väl, att få tag i en slant, det var något oerhört svårt för en barnunge alltså. Jag minns en gång, ja det var nog... om jag får gå tillbaka till 1930, jag tror det var det året. Här då där förvaltarbostaden var, därpå bodde då jägmästare Axel Nilsson och hans fru Fanny Nilsson då. Och hon skötte om husmodersföreningen här och han var som platschef på Lövsta här. Så det var väl denne Axel Nilsson som slutgiltigt bestämde att hammaren skulle rivas. De ger han skulden för det i alla fall alltså. Annars kanske den har stått kvar än idag. Men i alla fall så hade vi då, min kompis Ragnar Bodin och jag, varit ute på våren då och plockat blåsippor. Och där i solgasset emot Lindberg var ett enda stort fält då med potatisåkrar. Men där i solgasset emot Folkets hus, där kom blåsipporna väldigt tidigt på våren alltså. Och de kunde komma redan i början på april om det var tidigt. Och då sprang vi dit där och plockade blåsippor då. Och för att få de första då. Och så minns jag att vi hade plockat en ganska stor bukett och kom och skulle gå hem med dem där då. Och så möter vi denna jägmästarfru då, Fanny Nilsson. Och en bekant i henne kommer då och går. Och då stannar hon. Oj, 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 barn, så vackra blommor. Får vi köpa dem där av er? Ja, vi blev jätteglada alltså. Få sälja blommor, det var ju fantastiskt alltså. Ja, men jag har inga pengar på mig nu, sa hon. Men imorgon när ni har första rasten i skolan, kom då upp då på där jag bor där uppe. Men gå köksvägen, sa hon åt oss. Vi skulle inte få gå stora väg. Gå köksvägen, så ska ni få betalt för blommorna. Ja, och jag minns hur vi gick och funderade och resonerade hela eftermiddagen. Hur mycket vi skulle få alltså. Ja, och vi kom fram till det resonemanget att hon måste vara jätterik alltså. Ja, och att jag minns att ett tag så var vi uppe i 1 krona. Och det var en fantastisk summa alltså, att vi skulle kunna så mycket alltså. Ja, och vi gissade, men så fort första rasten blev då. Då rusade vi iväg upp där och upp för den där stentrappan upp då. Ja, och då var det en piga där, det hette piga på den tiden. Hette Marta Johansson från Hällbo. Hon var där i köket då. Och sen fick vi ta av oss mössorna då och sa att vi skulle få betalt för blommorna. Ja, och då gick hon. Och fru, hon hade sitt sovrum och rum längst bort där alltså. Söderut, där höll hon till, fru Nilsson. Ja, och då gick hon i korridoren där och ropade. Frun, nu är det 2 pojkar här som ska betalt för blåsipporna. Jaha, ge dem varsin 5 öring och pepparkaka. Ja. Och det hämtade Märta då i någon handväska. Så då försvann den där drömmen om kronan ögonblickligen. Men vi fick ganska mycket för 5 öre alltså. De hade kolaffären som var så stora i fyrkant alltså. Men vi hade inte tillstånd av föräldrarna att få köpa sådana, utan de hade ettöres kola och så tvåöres kola då, och det fick vi hålla till godo med då. Och så kunde man köpa en bit lakris. En bit lakris och hacka dem av med en kniv då, och den var god alltså ett alltså. Fast man blev ju svart i mun, men det det var en annan sak. Sen i alla fall förstår ni väl, vi är fortfarande kvar på 1931. Sen den, då gick jag här i mellanskolan och under Lisa Johansson då. Och då den 16 december då blev det här väldigt stora träfallet, alltså skogsfallet som vi kallar det för. Det blev en oerhörd storm alltså. Och träden blåste ju kull här. Hela områden låg direkt omkullblåst alltså. Och då när vi hade slutat skolan, någon påstår att vindstyrkan var 37 sekundmeter och det var ju riktigt storm där alltså. Och det hade inte frysit någonting i marken, utan när de där stora höga timmertallarna ramlade, då blev det väldiga sådana här rotvälver som det kallas för, även med stora stenar som följde med och stod rätt upp i luften då när träden ramlade då. Och då blev vi samlade här i den här lokalen och inga barn fick gå hem över Bruksgatan, för att magistern varnade oss för att det kunde komma stora grenar ner, för hela gatan var ju full med de där ålderdomliga träden, och de stod ju kvar i stort sett ända fram till 1964 när jag själv var med och vi tog bort dem alltså. Men då i alla fall 1931, då var det i stort sett de kvar alltså. Så att på sommaren när de var lövtäckta, då var det som att gå in i en grön tunnel här på gatan alltså. Ja, men då varnade magistern oss. Vi fick inte gå hem på gatan var och en till sitt, utan vi skulle gå Bohagen där det inte var något trän. Och vi klarade oss hem utan olyckor alltså. Men då stod vi där i fönstret vid Norrgatan och såg då hur de där stora timmertallarna här utåt Folkets hus och utåt Norr och stod och vaja och rätt som det var så bara åkte de omkull. Ja, och många var rädda för att skorstenarna skulle åka med alltså. För det var gamla skorstenar, i synnerhet på kammar. Skorstenarna var gamla, men de klarade sig. Och sen var vi ute då när det hade lugnat sig och tittade, såg det fruktansvärt ut alltså. Här nere kring Folkets hus och Norrbo, det här, det låg praktiskt taget sopat allting alltså. Och de sa, de som hade varit längre bort ute av Saxmarken, och det var väldigt hur stormen hade gått fram då. Tack vare att det inte var någon kärle i marken alltså. Och då i alla fall så skulle de i alla fall försöka ta rätt på det där då. Det var ju det här Jim och Österby bolaget som ägde marken här. Och de skaffade då på våren hit folk från Härjedalen och Hälsingland. De kom då med, en del hade hästar med sig och en del var huggar bara. Och då ordnade de förläggningar då, dels på Norrgatan då, där det var många tomma lägenheter. Där fick de då spika upp träsängar åt de enkla träbritsar med lite halm i. Och då hade de ett långbord också hopbikat. Och där hade de maten, stod hela dagen då. Och i flugor och allting. Och så fick de väl äta vad de kunde laga i spisarna där då. Men sen då och så hade de ju enkla verktyg. Det var timmersvans eller bågsågar då, och barkjärn då, och yxor. Det var det de hade alltså. Och ta rätt på denna skog alltså. Och sen då så kom det en bil, minns jag, ifrån. Bilar var ju väldigt sällsynt det här i Lövsta då. Det var bara härskapet som kunde ha någon bil. Men sen kom det en stor lastbil hit då, som var stationerad på Norrgatan. Jag minns att hytten på den var alldeles blank som silver. Så vi trodde att det var gjord av zinkplåt. Så vi kallade bilen för zinkhytten bara, minns jag. Nu kommer zinkhytten. Och då så körde de upp där på Norrgatan då. Och så kunde de väl få på några stockar på den då. Och köra då till dit de skulle med timret. Och sen fanns det ju ingen bilverkstad här. Utan när det blev något fel då skulle ju chaufförerna då plocka sönder bilen själv och försöka åtgärda det fel som var då. Och då minns jag 1932, då hade de plockat sönder motorn på den där zinkhytten där. Och det var första gången jag såg en motor, hur den såg ut invändigt alltså. Med dessa kolvar då som gick upp och ner. Ja, och sen hade de köpt någon tub med pasta då. Och sen satt de själv med som en borrsväng och skulle slipa in ventilerna, kallar de det för. För de var väl otäta alltså. Och det fick de göra själv sånt där alltså. Sen i alla fall så 1932 då på våren, då kom det meddelande om att Hammarsmedjan skulle rivas. Den hade stått då i 6 år då, i mer eller mindre förfall. Det var många fönsterrutor utslagna, minns jag. Men allting var orört och alla maskiner var i behåll, allting. Och labbet då där smederna hade sina vilopauser, det var en vit tegelbyggnad i vinkel så här. Den vinkel som var mot Hammarsmedjan, det var förrådslager. Där hade de helt nya reservdelar. Det var pistonger och det, sånt där till ångmaskinerna. Helt nya reservdelar. Och sen i den här änden då, som uppåt Edith Holmstedt till. Där låg smederna då i enkla sängar då med lite, jag minns det var bolster var fullstoppat med träull. Det låg de på, ganska smutsiga för övrigt, för att de tvättade väl sig inte så mycket i veckorna, men de sov nog antagligen av ren trötthet där ändå. Och det fick vi gå in och titta i då. Och sen då, sist så fick vi reda på att de hade sålt Hammarsmedjan till en skrotfirma i Uppsala som hette Uno Lands. Och de kom då hit på sommaren och började riva då. Och vi som barn sprang ju där då, och det var på sommaren, vi hade ledigt. Och då fick vi vara med om hela rivningen då, som barn då. Och jag minns att det var första gången jag såg en svets i arbete. Vi tyckte det var fascinerande med dessa gnister som hoppade och flög alltså. Det var svetsare här då, skar sönder järnkonstruktionerna. Och då allting skedde för hand. De plockade sten för sten då, eller välte kull då. De där höga hammarskorstenarna hade de packat ur då. Vi tänker, så hade de satt upp då träknubbar under. Sen hade de några kättingar i lämpligt. Då hade de någon om de hade hästar, var de röck undan de där. Fick vi stå in i kolhuset då och skydda och se på det. Men jag minns att båda skorstenarna, och så plötsligt så gick de av här uppe alltså. Innan de hade nått marken alltså. Så det var. Och så blev det ett väldigt rökmoln då när de slog i backen då. Och jag minns de gamla smederna. De stod och grät där, de gamla smederna. Och jag minns gammal Filip. Han sa, jag ser nu föll han och hans fall var stort. Och så föll ja. Och sen då så skulle de fälla en stenmur. Och då hände en olycka. En mur ramlade över. Och det var nog en svår olycka. De skickade efter doktor Norling. De hade nog svåra plågor. För att doktor Norling tog fram en lång spruta och stack in och det. Jag vet inte så mycket på, men att han stack in den där långa sprutan. Det tänkte jag, det måste göra igen. Ambulanser fanns det ju. Utan Ekstrand då, eller Pixpojken som han hette i Skärplinge då. skruva bort baksätet då i bilen för att han skulle kunna få plats att ligga på golvet där fram till Tobor och till järnvägen för så var det alltså. Sen i alla fall så revs jag fast grundet kvar. Nej då, nej. Skulle jag väl kunna tala lite grann om, jag kanske tycker att jag är för omständig.